pretend. Let's pretend. Let's pretend we scored a goal.
God fortsättning allihop och välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Det är mellandagar, nu är det måndag igen, nu är det veckodag, nu är det egentligen en arbetsdag och då är det väl otroligt bra läge att sedvanligt slänga in ett poddavsnitt. Dessutom är väl det här den enda lilla lucka vi har mellan matcherna. Frida Fagerlund, Kalle Karlsson med mig. Hur har er julledighet varit till att börja med?
Ja, men inte så mycket ledighet kanske eftersom att det har varit mycket fotboll. Men det har varit uppskattat. Det är alltid kul med lite Boxing Day fotboll och att det redan idag drar igång en ny omgång. Så att jag ska iväg och se Chelsea Aston Villa sen. Så att det är bråda dagar, men det är väldigt, väldigt kul.
Underbart. Kalle, har det blivit mycket fotboll för dig också?
Ja, men det har det blivit i och med att det har varit matcher på tv varje kväll och i och med att det har varit lockdown och man inte har träffat lika mycket folk som man gör i vanliga fall vid jul, så har det blivit ännu mer julfotboll än vad man är van vid. Så det har ju varit trevligt på sitt sätt. Det har blivit många timmar i soffan, så delar de ju upp varenda match nu så man kan ju titta hela dagarna ända på ett sätt som man inte kunde göra förut. Så att det har ju varit extremt mycket fotboll faktiskt.
Det har varit väldigt mycket Englands fokus för mig också nu. För det är ju inte så mycket annan fotboll du konkurrerar med. Nu under de här veckorna heller, liksom den här Boxing Day. Då är det ju, Premier Leagues dag i fotboll verkligen. Det finns någonting speciellt med Boxing Day i fotbollen. Och i år dessutom extra intressanta matchups på just Boxing Day. Vi pratade lite om det i förra avsnittet där att vi ändå fick lite derbyn, stormatcher på Boxing Day. Något som kanske inte är lika vanligt annars. Och vi hade ju då höjdpunkten på Boxing Day och vi tycker vi börjar med den direkt här. London derbyt, Arsenal-Chelsea. På förhand tänkte man, men hur ska det gå för stackars Arsenal? Men ungt lag, frejdigt, de går in, vinner. Frida Fagerlund på plats till och med där, va? På Emirates Stadium.
Ja, men det stämmer. Och det är väl klart precis som du säger att på förhand, på pappret i alla fall, så såg det läskigt ut för Arsenal att möta Chelsea. Men jag tror nog ändå att tajmingen var väldigt bra för att Chelsea har inte sett ut som de gjorde den här mellanperioden, alltså några omgångar in på säsongen. De har inte sett ut sådär på de tre senaste matcherna. Så att jag tror att det kan ha varit ganska bra tajming ändå för Arsenals del. Och ska man börja med startelvarna då, så var det ju extra intressant att se Martinelli och Smith Rowe där. Man såg väl lite tecken på det i ligacupmatchen mot Man City, att det var väl de två spelarna som var två av få som verkligen såg ut och visade något intresse överhuvudtaget av att spela. Så att i och med att William och David Luiz och Gabriel saknades på grund av covid-19 och sjukdomar och så vidare, och Aubameyang satt på bänken, han har ju haft lite skadeproblem och sånt på sistone, så var det väl en alldeles ypperlig chans att slänga in dem. Och vad ska man börja? Alltså egentligen är det som slog en väldigt, väldigt snabbt, alltså redan en minut in i matchen, var ju att detta var ju ett annat Arsenal än det vi har sett tidigare. De agerade med betydligt mer attityd, alltså bättre inställning. Det gick snabbare, de var aggressivare i sitt sätt att återröva boll. Allt sånt var det ju skillnad på. Och måste säga att man upphörs ju aldrig att förvånas över att Granit Xhaka kan ställa till med skandal och sen någon match senare så visar han alla vilken fantastisk spelare han är, för att han har ju ändå det här i sig som vi nu såg mot Chelsea, att han på något sätt kan ta väldigt mycket ansvar. Han blev ju lämnad väldigt ensam också där på mittfältet, just eftersom att Elneny ofta droppade ner i backlinjen. Och så valde, och så Smith Rowe då låg ju lite högre, nästan i nummer 10-roll. Och så valde man att utnyttja kanterna istället med Bellerin och Tierney. Och det lyckades ju väldigt, väldigt väl. Och Xhaka var ju superb då i den rollen där. Han liksom, han var engagerad från minut ett och Men Arsenal angrep verkligen matchen på ett sätt som man inte har sett dem göra på väldigt länge. Och det hjälpte ju att Chelsea i sin tur var oerhört passiva. Jag vet, vi kommer komma in på dem lite mer också, men det var väl särskilt tydligt det här med att Timo Werner, visst, alltså han har bränt mycket och sådär och haft lite svårigheter i offensiven, men jag tyckte det var ganska tydligt också att han hamnade ofta fel i försvarsspelet också, och Rich James och Chilwell hade ju det väldigt jobbigt, så att även om det inte var så mycket kontakt mellan Tierney och James vid straffsituationen så hängde det ju i luften, och de får med sig den straffen och Lacazette sätter den, och sen inte särskilt långt senare så skruvar eller curlar Xhaka in den här fantastiska frisparken också, och så har man 2-0 upp i halvtid. Och alltså Lampard gör ju vad han försöker ju ändra på grejer där i, till andra halvlek genom att plocka av Timo Werner då och Kovacic var det väl, och sätta in Hudson-Odoi och Jorginho, och då blir det ju bättre. Chelsea får lite mer grepp om matchen, kommer i alla fall in i det lite mer, men så kommer 3-0 målet från, alltså, fel att säga, ingenstans egentligen. Jag tycker det är ganska, var ganska symboliskt för Chelseas match på så vis att Holding i princip tillåts att hitta fram till Xhaka. Han spelar bort 4 Chelsea-spelare med den passningen i princip. Och Xhaka hittar vidare ut till Bellerin som hittar vidare till Saka. Ska nämnas också att de två ihop är betydligt fräschare och mer alerta att se än Willian och Bellerin. Det fungerar mycket, mycket bättre med Bellerin Saka på den kanten. Och det var förvånansvärt nonchalant av Chelsea, och Saka drar iväg det här märkliga ballongavslutet som seglar in bakom. Men då blir det ju kört. Det var ju dödsstöten. Sen är det klart så får ju Tammy Abraham in reduceringen där. Och sen Pablo Marie som... jag vet inte om man ska... Marie är ju totalt livsfarlig på ett sätt, men man gillar ändå att han... Ja, alltså han är ju lite galen så där. Och drar givetvis på sig en straff då, men då kliver Leno fram och räddar den. Så att det var som att allting gick med Arsenal den här kvällen, och allting gick emot Chelsea i princip. Men en oerhört vital seger för Arsenal såklart. Och nu får ju Arteta lite andrum ändå. Han har sett vissa goda tendenser från sina spelare att de faktiskt vill representera Arsenal-tröjan, för att i många fall har det ju inte sett ut så. Så att ett fall framåt för Arsenal, ett rejält fall bakåt ändå för Chelsea. Det blir en oerhört viktig och intressant match mot Villa här ikväll.
Måste bara flika in här, alltså jag har sagt att sydamerikanska backar har någonting. Pablo Mari, fostrad, spelat i Brasilien, det är där han har lärt sig. Men det var ju någon tackling han gjorde där som var helt galen.
Ja,
han fick
ja,
en guldkort också. Det är så man gör i Brasilien, och det finns otroligt vackert i det. Och det är fint att se att du har upptäckt det här vackra i det också, Frida.
Ja, alltså vackra. Det är mest att, alltså det man gillar med det är väl att det har ju trots allt saknats väldigt mycket inställning och sådär i Arsenal, så att man tar ju hellre en som är lite övertänd kanske kontra en som är undertänd, om du förstår vad jag menar. Och han var ju otroligt över, men det var fint att se ändå när han sprang bort när Leno hade räddat straffen, och han liksom rusar fram till Leno och kastar sig i famnen på honom i princip. Han var nog otroligt lycklig över att inte, för det kunde ju ha blivit nervigt där annars ju, om Chelsea hade fått in en andra reducering och det var 5 stopptidsminuter kvar.
Kalle, hur säker var du på den där, att det skulle bli en Arsenal 3 där i slutminuterna? Kändes det osäkert, tyckte du?
Ja, det kändes lite osäkert när de fick straffen. Innan det kändes det ju bergsäkert, eftersom det inte var Chelseas dag på något sätt. Men vi kan ju gå tillbaka till, jag tycker det är intressant just det där med spela ungdomarna och få ut det man får ut. Det är ju ett jäkla underbetyg till de andra spelarna. Måste man konstatera. För känslan är ju att de springer mer, brinner mer för det. Jag menar, Smith Rowe gör ju inget liksom som är extraordinärt, men han gör ju saker som är enkelt och väldigt nyttigt för laget. Han länkar samman spelet och så springer han utan boll. Och jag menar, bara det här med att spela bollen och sen springa. för att löpa för andra, det betyder ju så otroligt mycket. Och det tycker jag han gjorde matchen igenom. Det tyckte jag var någonting som verkligen gav Arsenal någonting. Sen Martinelli kan vi ju prata om hur länge som helst. Det har ju varit en poddfavorit får jag säga. Jag menar, när han var som bäst före skadan så snackade vi mycket Martinelli. Och med all rätt, för att han är ju en av världens mest spännande spelare i den åldern. Och det var bara jättetråkigt att den där skadan kom i ett skede när man kände att han skulle ta ännu mer fart. Nu har han kommit tillbaka från en svår skada och det känns inte som att han har varit borta. Sen vet man ju att det där kan vara, det kan gå upp och det kan gå ner. Men det här var ju en otroligt bra insats. Det är precis den typen av egenskaper som Arsenal behöver i det här läget med hans... framförallt frenesi, hans intensitet i med boll, utan boll. Han är liksom, jag ser att många fans jämför honom med Alexis Sanchez. Det är ju lite det stuket på honom. Att det är ju en hög oktanig spelare om man säger så. Det är ingen som joggar runt och bara flyter med i matchen. Utan han är inne i press och han borrar verkligen i huvudet när han har bollen i fötterna. Och sätter fart längs kanten och testar sin ytterback varje gång. Och han orkar pumpa på matchen igenom trots att han har varit skadad liksom. Så att det är två spelare som har betytt jättemycket för Arsenal att få in, och det var jättetydligt i den här matchen. Sen är det ju det där, nu ska inte jag vara den som är negativ i den här liksom glädjestunden för Arsenal, men det kommer nog vara lite upp och ner med unga spelare. Det här är liksom en fantastisk prestation om man är uppe på sin kanske högsta höjd just med de här unga. Det kommer säkert vara veckor framöver där man är lite ojämna. Så jag tror inte man ska som några supportrar tänka att nu har vi 5 enkla matcher på schemat. Nu kommer vi bara rulla på. Utan det kommer nog vara lite upp och ner fortfarande. Men med det sagt så det här var ju en sån otrolig triumf med tanke på hur mörkt det har varit. Och sen att man tar den dessutom mot ett tippat topplag. Att man gör en så... en sån urladdning rent inställningsmässigt. Man får göra 3 mål. Man hade ju kunnat gjort fler skulle sägas också i andra halvlek. Där fanns det ju faktiskt lägen att utöka den ledningen. Och sen är det väl jäkla tur att Leno räddar den där straffen för Arsenals del.
Herregud, ja.
Det är ju en känsla av att även om de bara hade vunnit med 3-2 så hade det fortfarande varit en skalp. Men då hade ju känslan varit det där, shit, vi kan tappa en 3-0-ledning på bara några minuter till att det blir spännande i matchen. Nu räddar ju han den och det blir fortfarande en klar seger och det blev aldrig fara på taket och så vidare. Men det hade ju inte varit några lugna Arsenal-nerver där om den straffen hade gått i mål. Det var väl i alla fall 3 minuter kvar av tilläggstiden. Det
var nästan 5.
Det hade ju... Ja, var det så mycket kvar när
det var väl precis innan
den lades?
Ja, nej, men jag tror det.
Var det när han väl lade straffen? Ja, det kanske var det.
Tror det.
Ja, du ser 5 minuter kvar då av tilläggstiden och 1 mål. Det hade ju varit daller på ribban, minst sagt. Så att det var ju en otroligt viktig räddning för Lenos del liksom. Och nu är det bara positivt. Och det ska det
vara.
Kieran Tierney får vi ju säga också.
Precis.
Återigen understryker att han har varit Arsenals bästa spelare den här säsongen. Och
verkligen.
Bara prestationerna han gör före straffen är ju kanske matchens prestation. Han lurar upp Reece James på läktaren och går runt. Och jag kan inte bedöma om det var straff eller inte. Även efter att ha sett repriser. Det var väldigt svårbedömt tyckte jag.
Ja, nej, men absolut. Jag håller med. Att, alltså, där finns ju kontakt. Det är ju, jag tror att det jag går på i min bedömning där det är att Reece James inte ser ut att protestera så där jättemycket. Vilket får mig
väldigt få. Alltså, ja. Det var ju lite olika touch både med knä och hand som det kunde vart som man inte riktigt kunde bedöma. Så det känns som att någon av alla de där ändå måste ha renderat i att det kanske var en straff. Han kände sig i alla fall skyldig.
Ja, precis. Men det var länge sedan man satt, tänkte på det, särskilt i halvtid, att det var länge sedan man satt och kunde liksom rabbla upp spelare efter spelare i Arsenal som faktiskt gjorde en väldigt, väldigt bra insats. Det var ju nästan alla på planen. Nenni har jag fortfarande lite sådär. Han slår fortfarande lite för många passningar i silen. Men jag tror att det var nästan lite som att de hade sagt åt honom att gör inte det idag. För att han
hade ju ett par farliga bolltapp.
Ja,
Nenni,
precis.
Ska sägas, i första. Exakt. Jag vet i alla fall att Werner fick väl någon chans på ett av dem. Sen, en chans för Werner just nu, det är ju inte direkt så att det mynnar ut i något mål eller ens en farlig möjlighet alla gånger, utan han är faktiskt kapabel att göra en bra möjlighet till väldigt lite just nu med den formen han har.
Och det är en annan grej som man, alltså, som man tänkte på, det var ju vad Leno sa till Sky Germany efter matchen, att han var alltså väldigt så här att vi har inte visat rätt karaktär tidigare, eller snarare att vissa har inte visat rätt karaktär tidigare, och tog väldigt stor parti då för Arteta, fick man ju intrycket av. För det har gått lite, alltså det man har hört här borta bakom kulisserna så att säga, det är ju att det särskilt har funnits en tysktalande klick som ju inte har varit speciellt nöjd då, såklart. Och i den ingår ju Mesut Özil och Sokratis, som inte ens är registrerade i truppen, och Mustafi då, som har hamnat lite, ja, hamnat
ner i hierarkin. Han fick ju ett inhopp i alla fall, Mustafi.
Ja, han fick ju det. Men då satt jag ju och tänkte, när jag fick höra detta, så satt jag ju och tänkte att, aha, men då måste ju Leno ingå där. Men det har ju inte han visat några, han har ju inte visat några tendenser att vara, ja, missnöjd eller ja, på något sätt vara, ja, men börja tvivla på Arteta eller sådär. Så att nu känns det väl ändå som att de är på rätt väg, men det kommer ju ta ett tag att få bort de här, alltså, giftigheterna, kan man säga så, i Arsenal, för att de finns ju fortfarande uppenbarligen. Så att Edu och Mikel Arteta har ju ett ganska långt arbete framför sig, men kan bara de här segrarna komma lite då och då, så att de i alla fall inte är inblandade i någon bottenstrid, så får man ju ge dem den tiden. Det lär inte bli bättre av att göra någon radikal förändring, så att säga. Sen Lampard var, hade ju också en uppmärksam utläggning efter matchen.
Ja,
ja, kör.
Ja, nej, men han, alltså han skyller ju i princip det på spelarnas attityd, och menar på att de får ta på sig den här skulden. Och det var ju inte bara det att han sa det på presskonferensen, han basunerade ju ut i Sky Sports intervju också. Och det har ju blivit lite ja, alltså delade meningar huruvida det här är rätt som tränare att gå ut och säga på det sättet, och om den stämmer. Och ja, alltså, ja, man kan ju, det är väl klart att man förstår att Lampard inte sa åt dem att, ja, men gå ut där och vara passiva och ligg fel i positionsspelet. Men samtidigt så är det ju faktiskt hans uppgift att motivera dem också. Och visst, de låg väldigt ofta fel. De såg väldigt trötta ut också. Och ja, ganska slutkörda generellt. Men vi får väl se hur det mottas i omklädningsrummet, för det kan ju gå två vägar, att antingen så reagerar man på det han säger genom att studsa tillbaka, eller så blir man lite sur och tycker att varför ska du gå ut i media och kritisera oss på det sättet. Såg att Mason Mount var väl på hans sida också, så att vi spelare, ja, för topp. Ja, men task det. Ja, han må vara teacher's pet, men han gick ändå ut och sa det. Men ja, det är precis, det är just därför som den här matchen mot Villa är så högintressant, för att man vill ju verkligen se nu hur, jag förväntar mig ju att Timo Werner inte kommer finnas med i startelvan ikväll i alla fall. Det är så mycket kan vi säga.
Måste jag fixa mitt fantasylag, insåg han när du sa det. Han är fortfarande kvar i mitt. Jag sitter bara här och hoppas på att Werner ska komma igång, men det känns inte som att det kommer hända riktigt. Jag blev jätteförvånad när Lampard gick ut på det sättet. Alltså det känns som,
men det är ju han. Alltså det är ju rätt så typiskt han. Och han är ju så känslomänniska, ja, deluxe. Och har ju gjort detta vid tidigare tillfällen också, fast det har kanske inte märks av lika mycket när han har gjort det då. Så man är ju inte förvånad av att han säger så här. Men däremot så skapar det ju någon sorts, ja, men precis, man antingen hör spelarna detta och tar det som att vi måste verkligen steppa upp, eller så reagerar man genom att vara lite sur.
Nu kanske vi inte ska gå igenom och i liksom motsats till hur vi hyllade spelare efter spelare i Arsenal, kanske vi inte ska gå in kring och såga spelare efter spelare i Chelsea. Men en av dem jag reagerade på var ju N'Golo Kanté. Nu har ju inte han varit riktigt sig själv, alltså på ett bra tag, om man jämför med den Kanté vi såg i Leicester i början av Chelsea-sessionen.
Men nej, jag har
fått mycket beröm i början,
ja,
av den här,
ja, jag håller inte alls med. Han har varit, alltså, lätt, alltså, Chelseas bästa spelare kanske.
Anna, nu syftar jag på matchen vi såg här i mellandagarna.
Ja, ja, men nej, men innan dess. Han har ju varit bra, alltså även efter efter Leicester-tiden.
Jo, jag tror jag sa ju också i början av Chelsea-sessionen, sen hade han ju en dipp och sen så... Den är fortfarande bra, det är inte det jag säger, men det var många bolltapp och aktioner och sånt under den här matchen mot Arsenal där jag reagerade i alla fall på att det här är man inte van att se en goal och kan inte göra, att slarva med possession på det sättet och tappa boll och sånt som man gjorde. Men kanske bara var jag.
Nej, men det finns ju någonting om du bara kokar ner det till den här matchen.
Det var den jag syftade på.
Han hade ingen lyckad dag och han brukar ju spela väldigt enkelt och effektivt på det sättet. Kanske inte den som hittar de mest linjebrytande passningarna, men eftersom han spelar enkelt så brukar han ju inte slarva i alla fall. Och jag tycker att han kom inte in rätt i matchen. I vanliga fall så kommer han alltid ut med bollen, men matchen börjar ju ganska tidigt med att han förlorar en duell mot Emil Smith-Rowe som kommer ur den situationen, ja, väldigt fint. Han liksom ramlar och får ändå med sig bollen. Och man är inte van att se Kanté förlora en 100% i duell på det där sättet. Så att det finns någonting i det. Sen är det ju det stora problemet, tycker jag, är Werner just nu. Havertz i all ära, men Werner är ju så tydligt att han inte just nu används i rätt position och att han förmodligen som en följd av det har tappat allt självförtroende. Man har ju inte gjort mål på 10 matcher och sånt där, något i den stilen. Och man ser ju på honom liksom att han är ju kantig nu när han har bollen, och det liksom, han tror inte själv på det. Ge bort den enkelt, och när han kom en mot en så det var liksom inte ens nära att han skulle gå förbi det mot holding där i första halvlek. Så att jag tror att Chelsea just här och nu är ju bättre med att ha Werner utanför elvan. Det är väl ganska självklart för alla. Sen är ju bara frågan kring vad det kommer innebära sen då för honom. För att konkurrensen på nia är ju ändå ganska stark med tanke på att Giroud har varit bra. Tammy Abraham har sina förtjänster. Så att jag ser inte riktigt liksom någon roll för honom i det här sättet att spela just nu.
Man får ändå komma ihåg också att Lampard har ju inte roterat sådär jättemycket. Det är väldigt många spelare i Chelsea som har spelat väldigt många minuter. Och tycker Werner ser ju just slutkörd ut. Kanske både fysiskt och mentalt. Och att han då kan må bra av att få vila lite grann. Och för det är ju inte så att jag vet att vi har varit väldigt hårda mot honom och sådär, men det är inte som att man tror att det här är allt han kan bidra med. Och vi har ju sett honom bidra, även de matcherna han inte har gjort mål i, så har han ju bidragit på andra sätt genom sina löpningar och sådär. Så att det är väl klart att det här är ju inte, det här är kanske inte rättmätigt för honom. Samtidigt så, det jag har lagt märke till i nästan alla matcher man har varit på plats på, alltså Chelsea-matcher, det är ju just där hur han slarvar i det defensiva spelet. Att de andra spelarna blir väldigt upprörda på honom ofta över att han ligger fel. Och det gjorde han gång på gång i den här matchen. De bytte till och med kant vid något tillfälle. Och ändå lyckades han först förstöra för Chilwell och sen kliva över på andra kanten och förstöra för Reece James. Så att det finns ju någonting där i alla fall, att han kanske inte riktigt har, och det säger ju många spelare som kommer till Premier League, att de blir förvånade över hur pass viktigt det defensiva spelet är också. Och jag tror helt enkelt inte att han har inte lärt sig det riktigt än, alltså hur Lampard vill att det ska se ut i det defensiva spelet. Men det är ju Lampards uppgift också såklart som tränare att se till att han förstår det.
Sen är ju det problemet om du tar en forward och sätter honom i en roll som inte är en forwardsroll utan mer en ytterroll. Att då medföljer ju ett defensivt ansvar, och det är ju liksom en baksida du får med. Om inte den forwarden är jättedisciplinerad liksom, och taktiskt skicklig och förstår hur han ska anpassa till en annan roll, så kommer det vara en baksida du får med. Och då får man liksom se, får man fördelarna av det så vi kan leva med nackdelarna, då är det en sak. Men just nu så får de ju inte tillräckligt mycket positivt av honom offensivt, och det blir dessutom en börda defensivt. Så att jag kan inte se att just att det här spåret är något att köra vidare på. Alltså just den här positionen, den här rollen och så vidare, utan den behöver nog skruvas lite.
Spontant så har jag mina tvivel om Timo Werner är typen av spelare som kan liksom lära sig hantera det defensiva arbetet på det sättet som kanske krävs i den rollen han får spela nu. Så han tänkte nog snarare när han åker till England, som du var inne på, Kalle, att nu ska jag hit och vara stjärna och göra mål. Och sen så plötsligt så nu blev jag utskälld av Ben Chilwell för att jag inte står rätt i liksom pressspelet och markeringen. Och det är en väldigt svår situation. Man vet ju inte vilka spelare som är sådana som kan svara på det. Jag tror till exempel en spelare som Kai Havertz som sitter på bänken, med hans alltså talang och den mångsidighet som han ändå besitter, som vi vet att han besitter, det är en spelare som kan akklimatisera sig och anpassa sig beroende på vilken liga han hamnar i. Så mycket liksom bred kompetens har han. Timo Werners styrkor är ju inte lika breda. De är ju mer spetsiga på speeden, målsinnet, veta vart målet ligger helt enkelt. Och den det har ju inte han heller riktigt, och då blir det att han blir någon sorts alibispelare. Så det är en väldigt svår situation för Lampard att hantera, för det är också två spelare nu, både Werner och Havertz, som kostade väldigt mycket pengar, som bär en väldigt stor del av hur långt Chelsea kan gå framöver, oavsett liksom Abraham och Mount och så vidare. Det är Werner och Havertz som ska vara de stora stjärnorna på något sätt. Så att det är en väldigt svår balansgång för Lampard att hantera, skulle jag säga.
Ja, sen var det ju inte riktigt så. Alltså, man tänker när Ziyech fortfarande var skadefri, då var det ju allt ljus var på honom på något sätt, för att han var så himla bra fram tills då. Att han tvingades ut då i matchen mot, var det mot Leeds? Det var någon match som jag var på i alla fall. Och då var det på något sätt som att han tog bördan från Werner och Havertz lite. Och bidrog på det sättet. Jag tror att Werner kommer väl få chansen i nummer 9-rollen så småningom igen. Han har ju fått det vid några tillfällen under säsongen. Men då måste han också se till att visa att han klarar av att spela där. Och Chelsea har ju alltså olika typer av nio. Man har dels då Tammy Abraham som kan göra en massa annat. Han kan droppa lite djupare och är bättre i pressspel på det sättet. Och så har man Giroud då som är mer, alltså han står där inne och när bollen väl kommer så sätter han den. Det är ganska tuff konkurrensen då för Werner. Så han måste ju verkligen börja se till att inte bränna så mycket. Alltså får han bara komma igång lite och göra några mål, så är det ju inte omöjligt att han får den platsen till slut.
Nej. Angående det här defensiva arbetet och sånt, så kanske han tycker det är tråkigt att han inte satt i Sam Allardyce-gäng i West Bromwich. Det är inte så svårt att försvara. Det är bara att gå in och ställ dig med resten av gruppen där som står på egen planhalva runt egen straffområde. Och så står du där och
men
tittar
det,
på när de
Men andra. Det var ju någonting häpnadsväckande det här under första halvlek. Var det inte det?
Ja, alltså det var något av det underligaste jag sett. Samtidigt som man då tänkte att men det här är ju tragiskt. Och sen gör de ju ändå 1-1 borta mot Liverpool. Får med sig en poäng och man inser att men Sam Allardyce är ett geni.
Jag skrattade rakt ut. Jag vet att det kanske är många Liverpool-supportrar som blir upprörda när de hör det. Men just det här att det var så många som hade gnällt och klagat på den här Allardyce-filosofin under första halvlek, och så kliver de ut på det sättet och plockar en poäng mot mästarna. Det var typiskt honom. Han förlorar ju aldrig på Anfield. Han har ju aldrig förlorat mot Klopp. Hans senaste förlust på Anfield tror jag var för 5 år sedan. Så att någonting finns där ju.
Ja, vad var det? 4 raka nu mot Klopp på Anfield utan förlust va? Och senaste tränaren att vinna på Anfield. Precis. Med Crystal Palace då. Och sen nu det här. Ja, det finns ju någonting med att han kan ge ett lag en stadga på något sätt, oavsett hur det såg ut. Det första halvlek var ju uppseendeväckande att man går ut och spelar 6-4-0. Det är 6-3-1 är en sak. Då har man i alla fall någon slags referenspunkt där framme som man kan ställa om på. Men det här var ju liksom en fotboll som innebar att de var inte intresserade av att överhuvudtaget ens försöka anfalla, utan när de fick bollen så var det ju den här sjumanna fotbollen liksom. Backarna rensade bara iväg bollen och sen plockade ju Liverpool den igen, och sen var det tillbaka ner till 6-4-0 och stå i position. Och just det att man inte har någon som pressar motståndarna ens när de står på mitten av egen planhalva, utan man står fortfarande då bara och täcker ytor. Det är ju speciellt. Sen ska ju sägas, jag vet att det går emot mycket av den gängse uppfattningen idag, dagen efter match, men jag tyckte Liverpool var väldigt bra första halvtimmen i den här matchen.
Det var då.
Jag vet hur svårt det är att spela mot ett lag som spelar på det där sättet och skapa klara målchanser. Det är ju jättesvårt. Det enda du kan göra då, det är ju att ha bra boxspelare. Det har ju inte Liverpool på det sättet. Jag menar, nu blir det ju den där karikatyren igen. Men säg att de hade haft Andy Carroll eller en riktigt bra huvudspelare. Då hade ju det varit mer effektivt sett till hur matchbilden såg ut. Sett till hur West Bromwich försvarade sig. Jag tycker att de gör det riktigt bra första halvtimmen. De testar dem verkligen. De kommer till väldigt många inspelslägen. Framförallt första kvarten, 20 minuterna där. Där det är så nära är att de kommer till. Och det är ju mer än så kan du knappt kräva om ett lag spelar så där. Står man verkligen med 10 man runt egen box. Det är svårt nog när man står med 2 raka 4 i egen box och försvara med 8 man. Nu var det 10 man. Så att, jag tyckte att de gjorde det bra. Sen är det klart att man hade velat haft det där 2-0-målet om man är Jürgen Klopp. För då kan man ju andas ut. Då finns det liksom ingen väg tillbaka egentligen. Det var i alla fall känslan. Sen, jag tror att det ingick i matchplanen från Allardyce att vi ska bara överleva så länge som möjligt i den här matchen. För det gjorde ju inte Crystal Palace en vecka tidigare, utan de var ju redan borta vid paus. Mm. Utan här handlar det bara om att överleva så länge som möjligt, vara kvar i matchen, satsa på att få en fast situation. Säg att det bara är ett mål då, eller han hade väl hoppats på 0-0, men säg att det bara är ett mål när vi kommer fram mot minut 60 någonstans, då kan det vara en hörna, en frispark eller någonting. Nu var det ju faktiskt 1-0 så långt fram som 75-80. Och då hade de ju det där friläget först från Grant, där Alisson räddade. Det var lite halvtamt avslut där. Kunde ha blivit 1-1 redan där, och sen får de ju den där fasta situationen där Liverpool då var ännu svagare i och med att Matip hade klivit ut skadad. Och 1-1, jag håller med dig Frida, det var ju komiskt på sätt och vis i och med att det ska inte gå att få någonting från en sån här match. Samtidigt är det ju så typiskt också när man på något sätt vaggar in motståndarna i en slags här.
Det var ju det som gjorde.
Det blir som så här träningskänsla, att man är på träning liksom. Mm. Och då när man väl har gått ner i tempot och sådär, och motståndarna sen skriver upp, för det gjorde ju faktiskt West Bromwich efter paus, då klev de ju fram på ett helt annat sätt. Och de hade ju faktiskt lite så här tillstymmelse till lägen i minut 45 till 60. Då fanns det ju några avslutslägen där, och de var ändå där och hotade lite grann. Då kände man att men det lever ändå det här, konstigt nog, för att det borde ju inte ha gjort det. Så därifrån kändes det inte så här som att det var omöjligt. Men i första halvlek då tänkte man ju att det här kan bli en ny 7-0. Så kändes det. Framförallt när de gjorde det där tidiga målet.
Sen är det ju skadan på Matip också som påverkar en del. För att han var ju bra i matchen fram tills dess. Både verkligen i det defensiva spelet men också det offensiva. Så att Reece Williams kom in och det såg inte så där jättebra ut.
Nej, han blev ju frånsprungen väldigt enkelt där. Jag betecknar inte Grant som ligans snabbaste spelare heller. Han kanske är snabb, men han är ju inte så att man har tänkt på honom som någon spelare som bara blåser förbi försvarare. Och han sprang ju verkligen förbi honom.
Nej, men precis. Och det är väl problemet med en sån spelare som Matip, att han aldrig är skadefri i någon längre period, utan att det alltid kommer såna här setbacks. Och jag förstår ju varför Liverpool kanske inte värvade in en mittback i somras, för att man ändå kände då, men vi har ju täckning. Om klart, man har ju inte räknat med att Joe Gomez skulle bli långtidsskadad på det här, eller Van Dijk för den delen. Men nu är ju frågan, nu i januari så är det kanske på sin plats ändå att se till att man rekar rätt rejält och hittar någon i alla fall, för att så här kan man ju inte fortsätta någon längre tid. Alltså då får man ju nästan sälja Matip istället. Det är ju tufft i alla fall när det ständigt blir sådana här avbrott och man måste förlita sig på yngre spelare som kanske uppenbarligen då inte är redo.
Nej, det finns inte mycket att tillägga till den analysen skulle jag säga. En seger för troglodyt fotbollen var det ju verkligen för Sam Allardyce. För att...
Ja, det var ju antifotboll till och med i första halvlek. Det var ju liksom... Det finns ju någonting negativt i det också. Det är att om alla lag skulle börja spela på det här sättet. För trenden går ju lite ditåt att man måste... Speluppbyggnaden har blivit så otroligt bra utvecklad. Så att det går liksom inte att försvara som man gjorde för 10 år sedan. Då blir du slaktad, framförallt mot de bra lagen. Om alla skulle börja försvara på det här sättet, är det då en fotboll vi vill sitta och titta på helg efter helg?
Men skillnaden är väl att alla kan inte försvara på det här sättet, och det är väl det som...
Nej, inte alla, men många skulle ju kunna göra det. Jag menar, Mourinho har ju, det kommer ju komma in på, han har ändå gjort det med Tottenham, han gör det med spelare som Harry Kane och sån, och den typen av offensiva spelare ändå, väldigt defensiv fotboll. Så att det går ju att göra. Sen kräver det sin tränare för att få spelarna att acceptera det. Men det är klart att du kan spela defensivt. Inte med Barcelona och Real Madrid och så vidare. Självklart inte, men det finns ju många klubbar som kan spela mer defensivt än vad de gör. Om trenden går åt det hållet så kommer ju många följa
med. Man får ju flika in också att nu vill jag inte ta ifrån Allardyce någonting, men att West Brom faktiskt kryssade mot Manchester City också och då spelade på ett lite annorlunda sätt ändå, i alla fall i den första halvleken. Ja, så att de har ju ändå fått med sig två riktigt tunga poäng här mot två riktigt tunga lag också, med två olika tränare.
Där kan jag tycka att det är läge att lyfta Sam Jones då. Alltså, han gör en strålande match mot City där när de tar poängen. Han räddar ju den poängen i princip. Och här också, sista nicken där, är en riktigt kvalificerad räddning som han får till där också.
Ja, det får man säga.
Han är ju en av få målvakter som faktiskt har stuckit ut under hösten. För vi har ju pratat mycket om det här att alltså målvakterna generellt, att det inte har varit lika många som har varit bra på det sättet och utmärkande. Men absolut, jag håller med. Han har verkligen överträffat förväntningar, måste man säga.
Får hoppas att han inte blir kallad till landslaget nu i vår, så att han plötsligt börjar underprestera efter det också. Så att han håller sig på hög nivå. Det brukar ju bli så med landslagsmålvakter i England, att de spås en lysande framtid och sen går det inte lika bra efter det.
Ja, fast Nick Pope har ändå varit hyfsad sen han halkade in på ett bananskal i landslaget. Han har ändå lyckats hålla sig på.
Han kommer nog att dippa förr eller senare också. Nej, men det håller jag med dig om, att Pope har faktiskt varit väldigt bra. Känns väl spontant som första alternativet där nu, va?
Jag tror att Southgate fortfarande håller Pickford etta, men vi får väl se.
Det tror jag också. Sen om man borde göra det, det är
ja, nu syftade jag väl snarare på ett borde här då, om vi tänker vem som faktiskt är bäst just nu. Men jo, det blir väl säkert Pickford som får chansen där också.
Vi får se, det kan hända mycket under våren.
Det kan det. Vidare då till de matchen här som är närmast i minnet kanske. Wolverhampton hemma mot Tottenham. Slutade också 1-1, precis som Liverpool mot West Bromwich som vi pratade om innan, ifall ni undrade vad vi hoppade över till och inte har någon koll på hur matchen har gått. Men det tvivlar jag på att ni inte har sett någon fotboll om ni lyssnar på det här. Wolves-Spurs i alla fall också 1-1. Jag var ganska imponerad av Wolves.
Först måste jag berätta att jag satte på den här matchen och sen så gick jag ut och gjorde någonting, så hade den börjat precis och så kom jag tillbaka och satte mig igen kanske i minut två. Och sen så såg jag hela första halvlek väldigt intensivt. Jag släppte inte blicken. Släppte inte blicken från skärmen en enda gång. Kollade inte Twitter eller någonting. Och sen så framåt halvtid så hör jag hur kommentatorn säger någonting i stil med att men någonting om att Ndombele och målskytt så här. Och jag bara tänkte, va? Och så tittade jag på resultattavlan. Jag hade inte fattat att Tottenham ledde. Alltså första gången det har hänt, alltså att jag har suttit så lång tid och inte fattat att de ledde med 1-0. Så det var ju överraskande, men jag fick ju se målet sen i highlightsen. Så att jag är med på vad som hände i alla fall nu.
Då blir det nästan mer intressant att höra din analys av första halvlek utan att veta om resultatet. För man blir ju oftast ganska liksom, man blir ju speglad av resultatet, man vet om det. Hur det
ja, men exakt. Nej, men att jag tyckte att, för det första tyckte jag ju, får ju kanske prata mer om honom, men att Ndombele var ju riktigt bra. Och alltså ända fram tills han byttes ut. Alltså just det här med hur han liksom lyckades ta sig ur väldigt tajta situationer och sin fart och alltihopa. Nej, det märks verkligen att han har kommit in i det nu under hösten, det får man verkligen säga. I övrigt tyckte jag att Spurs var lite för passiva, men då visste jag ju inte att de ledde med 1-0, och det har ju blivit lite signifikativt för Spurs också, att när de tar ledningen så är det nästan som att jag fattar ju såklart att det här, alltså att det är enkelt att beskylla Mourinho för att de blir så passiva efter att ha gjort mål, men jag tror inte det här ingår i hans plan ändå, för jag minns att efter Palace-matchen när de också föll ner efter att ha när de ledde med 1-0 och Palace i princip tog över hela initiativet, så sa Mourinho just det på presskonferensen efteråt, att det här var absolut inte enligt planen att de skulle sjunka ner så lågt. Absolut inte. Alltså han var väldigt noga med att poängtera det. Och det är nästan som att när Spurs gör ett mål så vet de inte riktigt vad de ska göra. De lämnar över initiativet alldeles för mycket till motståndarna. Och jag tycker inte att de ska inte behöva göra det med tanke på vilka spelare de har. Men det är ju förstås någonting Mourinho får försöka reda ut. För just nu är det som att det sätts griller i huvudet och att målet till slut kommer där ganska sent i andra halvlek. Det var så givet att det skulle göra det, för att det är någonting med Spurs och det här med att förlora andra halvlekar också. Där har han inte riktigt fått rätt på det.
Men det finns väl,
ja. Ja, men oavsett vad Mourinho säger, för man måste ju alltid läsa hans uttalande lite med
alltså, jo,
någon slags speglar i vad han vill ha ut av det hela och så vidare. Är inte det här ett kännetecken tyvärr för Mourinhos lag, att det alltid har varit så? Har hans lag, bortsett från kanske när han tränar Real Madrid eller så vidare, har hans lag varit ett sånt där lag som bara pumpar på vid ställningen 1-0, då ska vi ha 2-0, vid ställningen 2-0, då ska vi ha 3-0, 3-0 ska bli 4-0. Jag ser inte det. Det är klart att någon match här och där, han har ju trots allt bara tränat tidigare, innan han var i Spurs har han nästan bara tränat lag som haft mest pengar. Och där är han en väldigt bra spelare. Men jag ser det som ett kännetecken för honom att vid ledning så kommer hans lag sällan ha det där grundspelet för att bara pumpa på framåt, utan då handlar det mycket om att stänga till och vara tajt defensiv, hålla nollan och sen ställa om och straffa motståndarna på det sättet. Jag tror att det är det här du får när du anställer Mourinho.
Jo, men jag tror inte att han själv vill det. Jag tror inte att han själv vill att det ska se ut så här. För det är ju det första han säger efter alla matcher.
Fast det blir i alla fall, alltså, nej, det är klart att han inte vill släppa in ett 1-1 och mot Palace och i den här matchen och tappa initiativet, men det blir ju också en följd av vad han använder för retorik till sitt lag. Om retoriken är att vi måste vara noggrannare defensivt så vi inte släpper till det här och det här, eller så trycker du på att nu ska vi fortsätta pumpa på framåt för att göra 2-0. Du får ju ofta ut det som du trycker på. Och det blir ju det som sen speglar ditt lag kring vad du använder för retorik. Och det kan vara liksom bara vara liksom... Det kan vara små saker som gör det. Och om retoriken är att vi ska inte bjuda på några defensiva omställningar, vi säger det. Nu när vi leder med 1-0, säg att det är paussnacket, att vi ska inte göra det. Ja, vad kommer spelarna göra då? Jo, då tar ju inte den där extra löpningen framåt, för att vi ska inte bjuda på några defensiva omställningar. Och då kanske ditt anfallsspel blir lidande av det. Och då blir det, du sätter dig någonting i huvudet kring att okej, vi ska inte bjuda på något, snarare än kanske vi har initiativet i den här matchen, vi är bättre än dem, vi ska fortsätta och bara göra 2-0. Jag tror att det finns någonting i det. Det är klart att han inte, när efter matchen kan inte han sitta och säga det här var helt enligt plan, att vi bara gav över taktpinnen till Wolves, att stod och spelade defensivt hela andra halvlek och släpper in 1-1. Det är klart att han inte säger det. Men han måste ju också, och han är ju så pass smart, det är klart att han har funderat kring varför blir det så här ofta för hans lag. Då måste ju han göra något annorlunda för att det inte ska bli det. Och det har inte jag sett över hans tränarkarriär att han har gjort. Och det är också kopplat till att hans lag har ju sällan ett spel för att dominera matcher. Det är ju väldigt sällan han har det risktagande i spelet med hur han positionerar spelare och så vidare för att dominera matcher. Det är ju mer för att vara stabila, inte bjuda på någonting. Tappar man bollen ska man i alla fall ha tillräckligt många spelare på rätt sida och så vidare. Och jag tror att bara, det är det här du får när du anställer Mourinho. Och vinner du matcherna, vi var inne på det tidigare när Tottenham ledde ligan. Vinner du matcherna, då kommer ingen klaga. Då kommer han hyllas och säga att folk sa att han var slut, men det är han ju inte. Titta nu liksom, nu har han lyft den här spelaren här och liksom Höjbjerg är bäst i ligan i den positionen och det är tack vare Mourinho och så vidare. Det är ju klart att Höjbjerg kommer få ut sina egenskaper i Mourinhos fotboll och så vidare. Men jag tror att det är ändå det här man får. Sen ska jag hålla upp handen och säga att jag trodde ju för en månad sedan att Tottenham skulle fortsätta klara av att försvara sig och använda det där omställningsspelet som var så otroligt bra första månaderna i serien och straffa lag. En sån här match mot Wolves till exempel, så trodde jag på att de skulle klara och kontra in en boll till. För så pass mycket skicklighet har de ju på individuell kvalitet och spelare att de borde kunna göra det. Men nu gör de inte det, de får inte det där 2-0-målet och då kommer det ju leva hela vägen in och då finns det alltid risk att man tappar det på det här sättet som man gjorde nu. Och där måste jag säga att det var, jag trodde att de skulle göra det, fortsätta göra det så pass bra som de gjorde i början av ligan, att de skulle bara stänga till bakåt och att Kane Son skulle fortsätta leverera i de här omställningarna, för de var så jäkla vassa i det under den perioden.
Sen var det ju tur för... Sen var det ju tur för Spurs också att Raúl Jiménez fortfarande inte är tillgänglig för spel, för att hade han spelat istället för Fabio Silva, då tror jag ju inte att Tottenham hade åkt hem med en poäng. Det är ju ganska tydligt att Silva har tagit sig lite vatten över huvudet där, att han kanske inte valpig. Borde. Ja, han
det
borde.
Det man får.
Nu har de ju inte så många alternativ, men han borde ju inte... Alltså man förstår varför de försökte slussa in honom lite långsamt, för att som sagt, den där chansen han får där med bara någon minut kvar, det är ju så givet mål egentligen, om det är någon mer rutinerad striker som står.
Ja, så är det. Och det är ju så tydligt också nu att Wolves, jag måste hylla dem, jag tycker de är riktigt, riktigt bra i den här matchen. Jag tycker Neto har vi ju hyllat tidigare, men han är ju helt fenomenal just nu. Det är ju, måste ju vara en av höstens bättre spelare i
ligan. Någon måste ju plocka honom ju.
Ja, han är helt otrolig. Mm. Jag tror att supportrarna i Lazio, de har ju svårt att förstå det, för att han spelar ju inte många minuter när han var där, och de har ju knappt något minne av honom där i Rom. Och så släpper man honom, och jag tror inte att det kostade massor av pengar då heller. Men jäkla vad bra han är just nu. Det känns som en sån där spelare som allt han gör är bra. Även när han gör det enkla, så liksom, då är det väldigt rätt alternativ varje gång. Och sylvas framåt. Och sen tycker jag på Dens, han är ju underbar att skåda. Det är ju en lirare av stora mått. Och de två ihop nu, då har de ju allting för att skapa chanser. Men sen är det ju som Frida säger där, att de behöver ju någon kille där inne i boxen. Det har de ju inte just nu, vilket gör att Wolves kommer ju förmodligen se ut lite som de har gjort nu. Att de vinner ibland, de förlorar ibland och de kryssar rätt mycket. Och det kommer ju inte ge några toppplaceringar i tabellen, såvida de inte får någon som stoppar dit bollarna där framme.
Ja, jag gillar också att Johnny som satt på läktaren bredvid Jiménez, att han lyckades slita sig från sin mobil när Wolves kvitterade. Det var stort ändå. Han tittade inte upp många gånger under den matchen. Varje gång de zoomade in honom satte sig vid mobil. Men när de gjorde mål så då slet han sig från den. Det var fint att se.
Ja, man kanske vill ha kommenteringen från Sky.
Och sen så får man ju, för att pratar inte så mycket om Johnny, men han var ju också väldigt bidragande förra säsongen, och det är ju en spelare de har tvingats klara sig utan nu också, så att de har ju egentligen haft, har ju två ganska tunga skador just nu, om man säger.
Där är det ju också på den kanten där Johnny vanligtvis skulle figurera, så alltså Marsal, han är väl en helt okej vänsterback, men kanske inte har riktigt de där offensiva kvaliteterna som Johnny har för att kunna liksom bidra, ge understöd på den kanten där du har Podence och Neto som gör väldigt mycket bra saker när de har bollen. Aitnori är väl inte riktigt heller redo för att ha en så pass viktig roll i ett lag som Wolves riktigt kanske. Men om du har haft en Nelson Semedo typ även på andra kanten, såklart Wolves har varit väldigt mycket farligare när de kan då överbelasta den kanten på ett helt annat sätt än vad de kan göra nu. För det är därför man såg ju också att väldigt ofta det var ju Semedo och Adama som det gick igenom först innan bollen liksom passades vidare då bort i kanten och sen snabbt bort från vänsterkanten igen, för du har inte så mycket annan offensiv backup där. Så att det förstår man ju, han saknas ju Johnny verkligen, precis som Jiménez då. Enormt mycket saknas också, bevisligen.
Det kan ju vara den mest saknade spelaren i hela ligan nu, till och med mer än Van Dijk, för att... Det är så tydligt att man går från Jiménez till Silva som säkert har stor potential. Man får inte glömma att han är jätteung den här killen.
Och
han kan säkert bli bra på sikt. Väldigt, väldigt dyr. väldigt, väldigt dyr. Men det är ju inte hans fel så att säga att han har blivit utslängt på lite för djup vatten just nu. Och det kan vara så att han exploderar också under våren, det vet vi inte. Han tar sig till chanserna och det är ju positivt. Men det är klart att han, det är skillnad på att ha de här kliniska spelarna som Mané och Kane och så vidare jämfört med att ha en 18-åring som inte är kompromisslös när han får de här chanserna som han får i match efter match nu. Och det är klart att det kostar massa poäng för Wolves. Och det kan jag tycka är lite synd om dem, för jag tycker de spelar riktigt bra i andra halvlek i den här matchen. Ja,
innan,
och då, där måste jag ge cred också, för där har de ju i den andra halvleken ser man ju att det finns ett bra offensivt spel som kanske inte har funnits tidigare under Nuno. Alltså, då har de ju haft svårt att liksom spela mot lag som backar hem och så vidare. Men nu var det ju Tottenham som verkligen stod lågt hela andra halvlek och tyckte Wolves liksom, de kommer ju till attack efter attack och gör det väldigt bra. Det är bara det där sista som saknades.
Ja, men alltså, jag tänkte precis på det också, för att Wolves har väl ändå tagit steg. Alltså, det var ju storartade planer i somras, det här med att de skulle ändra spelstil och
bli mer possession. Ja,
precis. Alltså, de har ju ändå tycker väl ändå att de har utvecklats. De har ju åkt på lite setbacks och sådär, men tycker väl ändå att de har tagit lite kliv framåt. Det går i rätt riktning.
Ja, absolut. Absolut. Ja, men det tycker jag också. Och det, jag menar, det underlättar ju när man har spelare som Neto, Podence och Moutinho och Neves. Och, alltså, det är ju riktigt bra bollspelare. Så att, det finns ju alla ingredienser där för att verkligen kunna spela riktigt bra. Sen är det ju där utmaningen. Det är ju att spela riktigt bra och vinna matcher. Det är inte så svårt egentligen att spela riktigt bra. Men det är svårt att göra det utan att släppa in en massa mål. Och det, eller massa mål, men att vinna matcher och ta 3 poäng, det är den stora utmaningen. Och där är de ju inte riktigt än. Men jag tycker också att det känns positivt nu. Och de är på väg åt rätt håll. Och skulle de få in en, antingen att de får in en forward här i januari som är kapabel att avsluta anfallen, eller att Silva börjar hitta nätet, så kan de börja klättra i tabellen rejält.
Men det är ju just liksom målgörar kvalitet individuellt som saknas i Wolves just nu. Och med det, alltså, innan vi går över på Leicester United här, så skulle jag vilja, alltså, tänkte på det du sa om Mourinho, att det är ju när de leder så blir de ju oerhört beroende av individuell kvalitet. Men jag tänker tillbaka på när han var i Real Madrid och så också, att där man tog med sig därifrån var ju liksom de här sylvassa kontringarna när Ronaldo, Benzema och alla liksom bara kopplar ihop på ett helt fantastiskt sätt som de gör för att de är så pass duktiga fotbollsspelare. När Kane och Son var i form, ja, då funkade Tottenham på att de gjorde allting. Men när Kane och Son, som nu senast där då, inte såg särskilt pigga ut, då funkar inte heller Tottenhams offensiv överhuvudtaget. Så det känns ju som att Mourinhos, han är otroligt beroende av offensiv individuell kvalitet sett till hur laget börjar bete sig när de är i en ledning och hur svårt de kan ha att föra spel. Men de håller med om det.
Jo, det var ju det vi var lite inne på också. Men de måste ju få lite mer självförtroende också kanske när de väl har ledningen, så att de inte försätter sig i de situationerna helt enkelt också. Mm.
Vidare då till Leicester mot Manchester United, den match som är längst bort i våran minnesbank här från annan dagarna. När jag satt och satt ihop körschemat, det är inte Leicester United, när spelades den? Det har varit så mycket matcher som man liksom glömt bort, ja, att den var på
2 länge sedan.
Det känns som att det var en evighet sen som Victor Nilsson Lindelöf fick bekanta sig med högerbackspositionen igen när Ole Gunnar Solskjær kastade om lite i sin startelva. Dock var det ju inte en hel match han fick bekanta sig med den positionen. Ryggproblem som återuppdagades där, han fick bryta.
Ja, jag måste bara flicka in här att det är ganska intressant att Lindelöf har varit så pass dålig på högerbacken när han har fått chansen här borta, att folk i England de tänkte inte ens tanken att han skulle spela högerback när de såg startelvan.
Det var bara... som minns EM 2015.
Ja, nej, men exakt. Är man svensk så har man ju fantastiska minnen av Lindelöf på högerbackspositionen.
Ja.
Och han var ju väldigt bra i den här matchen också. Fram tills han kliv, eller väldigt bra, men att han schabblade med bollen någon gång. Men att det såg ju mer stabilt ut än när han klev av. Så att, ja. Det ska också tilläggas att jag tror att Lindelöf och jag har samma ryggåkomma. Det verkar så. När jag läser vad han har för problem med ryggen så känner jag igen mig väldigt mycket i symptomen. Och tyvärr så går inte det att göra någonting åt, har jag fått veta. Då måste man in och flytta på kotor och sådär i ryggen. Och det är tydligen ganska farligt att göra det. Men Solskjaer sa ju just det där att de måste undersöka det närmare. Men det är faktiskt jätteproblematiskt. Det är, han liksom jag drabbades av det när han var barn. Och det går liksom aldrig bort. Man måste bara lära sig att leva med det. Men jag lider med honom. Jag förstår hans
smärta. Oroväckande information här ändå med sett till liksom Solskjaers uttalande och med tanke på de problemen han uppenbarligen haft här nu som, och i den här matchen också tvingar honom bryta. Man ser ju liksom uppgivenheten på honom, bara skakar på huvudet. Nej, det gick inte.
Ja,
liksom.
men det som är intressant med det här problemet också, det är att man kan ha jätteont, som förra veckan till exempel. Då hade jag fruktansvärt ont. Jag hade så ont att jag kan inte stå upp knappt. Alltså det är den nivån. Och så har jag det 3 dagar och sen så försöker jag vara lite mer försiktig och så försvinner det. Och så kan det vara borta i 1 månad och sen kommer det tillbaka. Jag tror att det är någonting liknande då, att får han bara vila ett par matcher så är det lugnt igen. Men det är väl problemet även när det är så här många matcher och så tänker han kanske jaja, men jag kan spela med det trots att det verkar lite, och så blir det bara värre och värre och värre. Så det är nog tufft, tror jag, att åtgärda det här.
Och Toan Sebe har väl haft lite känningar också, om jag har förstått det rätt. Så att det är väl också därför. Det blir ju ett svårt pussel för Solskjaer att lägga här om man nu måste avvara Lindelöf i ett x antal matcher, med tanke på också hur mycket matcher det är som kommer här och nu. Men vi får se hur han pusslar ihop det där. Vad tycker vi om hur han pusslade ihop laget här nu mot Leicester då? Kalle, dina tankar?
Jag tycker inte det var någon dum tanke att ha Bailly på mittback, med tanke på att han är den mittbacke som var enklast att matcha Vardy i en löpduell så. Och det var ju ganska uppenbart att det var en av tankarna. Sen i och med att Wan-Bissaka inte var tillgänglig och han ville väl inte starta med Toan Sebe, så fanns det väl inte så mycket valen att spela Lindelöf ut till höger där. Och jag tycker väl i och för sig att det var väl inget problem med det. Jag förstår inte riktigt Paul Scholes uttalande där.
Inte jag heller.
Inte ville se Lindelöf på högerbacken igen, utan jag tyckte att han var solid där. Och det är klart att om Scholes bara tänker sig att han vill ha en Semedo där som flyger fram längs kanten och dunkar in inlägg och så vidare, så ja, då kanske man inte får ut det riktigt. Men de spelar ju inte riktigt på det sättet, utan hans roll var ju att vara kvar lite mer i en balanserande position när laget anföll. Och jag tyckte att det funkade helt okej för Solskjaer med det experimentet. Jag tycker att United återigen är bra i första pressen. Jag tycker att däremot att de slarvade något enormt i den här matchen. Och det var därför också jag kände att även om 2-2 borta mot Leicester inte var något dåligt resultat på något sätt, så kände jag att det här det är inte hållbart att slarva, tappa boll så mycket som de gjorde i den här matchen. Det kommer inte vara hållbart på sikt. De skapade tillräckligt mycket för att vinna. Sett till chanserna så borde ju Rashford ha gjort minst 2, kanske 3 mål. Och då hade de ju förmodligen gått hem med segern här. Sen var det ju kanske talande också för att försvarsspel är inte så där disciplinerat i Manchester United. De kan släppa in mål från lite var som helst. Jag menar, första målet där tycker jag är jättesvagt. Dels att Bruno Fernandes tappar bollen på egen planhalva. Jag vill faktiskt föra det till noteringarna här. Det är klart att han har varit en av ligans absolut bästa spelare. Kanske den bästa, sett till vad han gör vecka efter vecka. Men han tappar ju väldigt mycket bollar. Och han har ju fått den där statusen att han får slå avgörande passningar hela tiden. Och han slår ju faktiskt bort väldigt mycket bollar också varje match. Och det jag vill säga med det är att om du hela tiden försöker slå svåra passningar, så är det klart att du kommer göra poäng. Sen gör ju han väldigt många poäng, och det är ju inte lätt att göra det. Men jag tycker han har lite för hög felprocent för att jag ska tycka att det är att man ska vara helt tillfreds med honom. Förstår du vad jag menar?
Alltså, det
är han är jätteviktig och jättebra. Och han har ju otrolig poängfot. Men alltså, han har hög felprocent. Och det är ingen slump att han liksom försöker slå en tunnel på egen plan. Halva tappa boll och så rättet i eget nät några sekunder senare.
Nej, men du kommer ju ihåg det också. Att det pratade vi om, alltså, då när Fernandes var på gång. Alltså förra sommaren. Just att den här felprocenten var någonting som United hade lagt märke till och var lite bekymrad över, och att det var därför de inte gick aggressivare fram att få honom redan under sommaren, utan väntade till januari. Så just att det är ju uppenbarligen någonting som han i så fall har haft med sig under väldigt lång tid. Men det är klart, det kanske är, det är ju värt det då ju. Alltså att göra han så här många poäng.
Ja, nu är det ju värt det när han gör så här mycket poäng. Det, ja. Nu har han ju den statusen, som sagt. Och man måste ju skaffa sig den statusen. Han har ju fått den i United av en anledning. För att han är så vass. Jag menar, när han smeker det inlägget på Rashford i första och andra minuten där. Det är ju precis det han är på plan för att göra. Och det är klart, gör han sådana där aktioner så... Så det är klart att han har råd att slå bort en, två chansbollar. Men jag tycker väl att han tappar bollen lite för ofta. Det kostar laget bakåt ibland också, det ska man veta. Det gjorde det i den här matchen då, när han tappar boll på egen plan. Eller utanför egen straffområde vid 1-1-mål. Jag tycker McTominay, som ska vara, som jag hyllade förra veckan här, när han har varit väldigt bra och gjort två mål där. Han ska ju vara en defensivt solid spelare. Jag fattar inte vad han gör i den situationen.
Han är ju skott i Naldinho nu. Det är ju,
nej, han är ju inte det. Han är ju inte det, utan det han fortfarande borde vara en solid bollvinnare. Då måste ju han kliva fram i press där och stänga ner Harvey Barnes. Han springer bara och jag vet inte vad han gör om han springer och drömmer där. Och Harvey Barnes får ladda vänsterkanonen och sätta in den. Så det är väl också något sånt där att jag tycker att det är lite för mycket misstag. Samma sak vid deras 2-2 mål där, Leicester, att jag menar, det är en spelare i straffområdet att plocka upp. De är tre försvarare. Mm. Och då ska man släppa in ett sånt mål om man nu ska vara uppe i toppen och slåss. Vilket vissa antytt att de kanske har möjlighet att vara den här säsongen, sett till det har sett ut de senaste veckorna. Ja, men du får inte bjuda på den där typen av mål. Alltså, du är tre försvarare som spelar mot en Vardy. Det är bara att plocka upp. Och det finns ju också en annan aspekt på det där målet. Om man tittar på Luke Shaws agerande ute på kanten när den där situationen uppstår, så tycker jag att han gör ett kardinalfel. Han och Fred hamnar liksom i fel positioner, att Fred hamnar längre ner än honom. Och då prioriterar Shaw att täcka på ovansidan istället för att springa ner mot egen kortlinje. Det ska liksom sitta i bakhuvud direkt, att vad är den farliga ytan? Jo, det är nedanför såklart. Jag är vänsterback. Jag ska inte täcka här ovanför backlinjen. Och det är där det som gör att Jose Perez får slå in den där bollen. Jag tycker man ser det där på så lite då och då. Jag vet mot Tottenham där gjorde han något jättekonstigt beslut där när de gjorde något mål. Där Son gjorde mål på första stolpen. Han har den där tendensen att göra såna här riktigt stora liksom taktiska blunders. Mm. Och jag tror inte man har råd med det om du ska vara uppe i toppen. Och det var det jag kände efter den här matchen. Det var alldeles för mycket misstag. Och samma sak med Leicester. Det är ju samma sak där. Alltså vad är det för mål de släpper in? Kolla backlinjen på första mål i United. Ja, vad gör de för någonting? Alltså, den är så taggig så att liksom, det är inte hälsosamt att vara så taggig. Och man prioriterar helt fel i att man blir bolltittande. Och visst, det är lite turligt där med den där styrningen. Men är man inte bolltittande, går man inte bort sig i det där läget. Och samma sak med det andra målet där United gör det väldigt bra såklart. De hittar igenom, Bailly hittar igenom på Cavani som kommer och möter och de sågar sig igenom. Men vad gör Jonny Evans för någonting? Han bara drar sig iväg, så han spelar markeringsspel och drar sig iväg mot vänsterkanten. Bara öppnar upp rakt i mitten för Cavani att spela den bollen rakt genom backlinjen. Min känsla efter matchen var att det duger inte. Det här försvarsspelet kommer de här lagen inte att ta dem till en titelstrid.
Är det inte dags också kanske att låta Cavani få spela lite mer? Alltså varför inte till och med starta honom? Det måste han ju klara av. Jag förstår inte, alltså, om det är så att det har, alltså, att det är fysiska aspekter som har med det att göra.
Det måste vara det. Han kanske inte är uppe i varven, och att liksom, nu har de ju sådana enorma fysteam som sitter och kollar på varenda siffra som han presterar i sin GPS-väst på träning, och att de fysteamet gör någon bedömning av att vi ska varva upp honom, för att han är, jag tycker han är sylvass alltså. Du fattar, han är Wolves. Bytt ut Fabio Silva där mot Cavani där på den positionen. Vad hade de presterat då liksom? Ha en sån där killer i boxen som hela tiden ligger på liksom snöret och vill liksom ta rätt löpning hela tiden för att komma in framför sin försvarare, springer som tusan i pressspelet, maxlöper för att komma in på varenda inspel, Nej, det är, alltså, det är precis en sån där forward man vill ha. Så.
Och du får
jag
dessutom...
Jag tycker det är helt otrolig.
Och du behåller dessutom hårsvallskvoten på anfallsfronten. Bara en sån aspekt på att få in Cavani och Wolves, det hade varit... Jag håller med dig, det hade varit otroligt intressant att se. Nu är han ju dock United. Hoppas väl att han får lite mer speltid för han skulle kanske även United skulle sett till hur han sett ut. Nu ska vi röra oss vidare, för nu har vi pratat ganska länge och inte kommit så långt på den här omgången. Men tur då att det inte finns mycket att säga om Manchester City mot Newcastle, för det har varit precis som City ville ha det, kan man väl säga. 2-0-seger, ja, det var lite trubbigt framåt. Och ja, de har fortfarande problem att göra mål och utnyttja ett totalt överlägset bollinnehav. Men det vart en snarkmatch. Det vart en match som aldrig kändes riktigt superspännande. Och City får 3 poäng. Håller ni med om den analysen?
Ja, alltså första målet där, 1-0-målet, är ju väldigt klassiskt City som Gundogan gör där över Sterling som får assisten.
Alltså han är ju så kylig där också, Sterling. Man tänker ju att, men skjut och gör något och sen hitta den här passen till Gundogan mot 8 förvirrade Newcastle-backar eller vad det var som var runt om.
Ja, men precis. Och sen spelades ju Ferran Torres återigen i den här nummer 9-rollen nu i avsaknad av Jesus som hade problem där med covid-19 och Aguero då som har fortsatta knäproblem. Så att får han också göra mål 2-0 och ja, precis som du säger så var det väl det mest förutsägbara resultatet den här omgången. Och City, de kommer säkert smyga med lite grann också i tabellen. Alltså nu ligger de på 26 poäng. Alltså inte jättelångt efter Liverpool, så att det skulle inte förvåna mig om när vi summerar den här tabellen i vår att det ändå är de som ligger tvåa där, utan att vi kanske har tänkt på det särskilt, utan att vi mest har pratat om att de fortfarande missar en del chanser framåt och sådär, för att sätter de bara, ja, men som i matchen mot Newcastle, två av sina möjligheter, då vinner de ju väldigt ofta matcher också. Får väl slå ytterligare ett slag också över att det är fantastiskt vilken förändring Stones har genomgått. Alltså man vet ju att han hade lite personliga problem och sådär efter VM 2018 och över 2019 och sådär, att det kanske har bidragit till att han dippade lite i form, men han har ju varit otroligt bra sen dess, och Cancelo var också bra i den här matchen. Så att ja.
Det ska ju sägas också att man märker att City är ju en av de klubbar som kanske prickat absolut bäst med sina stora värvningar från sommaren. Alltså att Ferran Torres skulle ta till sig Premier League och leverera på det här sättet redan nu, det trodde jag aldrig. Och då fattar man ändå vilken stor talang det var och vad han gjorde i Valencia. Men där känner man att det kommer ändå vara en uppstartsträcka, men det här är en fantastisk affär för vad det kan ge i framtiden. Ferran Torres levererar ju redan här och nu och gör City till ett bättre lag. Och sen Ruben Dias som kommer in i försvaret och ja, tillsammans med Stone som har lyft det också, ändå lyft hela den defensiven till en helt annan nivå tycker jag. Två kanonvärvningar verkligen hittills i alla fall på den här säsongen. Så jag tror ju också att City ska vi absolut inte räkna bort än, allt för tidigt att göra det.
Guardiola var väl väldigt nöjd med den här insatsen vad jag förstår. Jag tyckte att de såg ganska fina ut. Mm. Ja, inte spetsiga men ganska fina. Sen tycker jag det är roligt när du beskriver det där 1-0-målet som klassiskt City-mål. Det säger ju rätt mycket om deras kvalitet om man beskriver det som klassiskt City-mål. För det är inte många lag som överhuvudtaget gör sådana mål mer än en gång var tredje år. Att man har typ 25 passningar inom laget och sen bara trär upp en motståndare, spelar in den till någon som sätter den i öppen kasse i stort sett. Eller i alla fall har spelat bort målvakten så att säga. Det säger någonting om deras kvalitet att man ser det som ett klassiskt City-mål.
Mm, ja. Verkligen.
Var det några klassiska Aston Villa-mål på Villa Park mot Crystal Palace skulle ni säga också då?
Ja, alltså den här måste jag ju nästan kliva fram och ta för att jag... Nej,
du har sett den.
Ja, men dels kanske det då. men också eftersom att jag var ju... Alltså jag var väl inte jättehård mot Dean Smith i förra avsnittet. Men det var en läsare som skrev till mig på Twitter och fick mig ändå att börja fundera över varför jag var så skeptisk till Dean Smith fortfarande. Trots att Aston Villa då har sett så bra ut som de har gjort i höstas. Så jag landade väl lite i att jag fortfarande är lite skadad av Aston Villas... avslutning på förra säsongen och att de trots allt var så pass nära att åka ur, att det var väldigt, väldigt små marginaler. Så att jag gick in med det i bakhuvudet när jag skulle se den här matchen och tänkte väl att nu kommer väl Palace, visst det är ligans yngsta då, Villa, lag mot seriens äldsta i Palace, men man tänkte väl ändå att Palace kanske skulle studsa tillbaka på något vis efter den här stor förlusten mot Liverpool. Men det gjorde de ju absolut inte. Tvärtom. Det är ju helt otroligt egentligen att alltså, först Traoré gör 1-0 där och sen så blir Mings utvisad strax innan halvtid och ändå lyckas inte Palace komma tillbaka, utan Aston Villa kan utöka ledningen och sen så El Ghazi då som sätter sista spiken i kistan i 76:e minuten. Ja, det är såklart ett underbetyg gentemot Roy Hodgson, men däremot så är man ju, alltså det är ju rent statistiskt så är det ju en remarkabel förändring som Villa har genomgått. Alltså de har ju högst siffra i antalet lyckade dribblingar i hela ligan, 66%. De har större bollinnehav i snitt jämfört med förra säsongen, 50% nu kontra 43% förra säsongen. De har hållit nollan 8 gånger. De springer mycket, mycket mer än vad de gjorde förra säsongen och inte bara det, utan det är verkligen, man får den känslan att de verkligen jobbar för varandra också. Och Dean Smith har ju avslöjat det eller sagt det, att just under den här lockdown-perioden så fokuserade de väldigt mycket på konditionsträning, för att han upplevde det som att de inte var riktigt i riktigt bra form innan dess, och att det är nu man skördar liksom frukten av det just nu, för att de orkar springa på ett sätt som de inte har gjort tidigare. Så att spelarna verkar verkligen köpa hans idéer. De är ju också ett lag som har gjort väldigt många bra värvningar, som har smält in på ett bra sätt, inte minst Ollie Watkins. Och det ska ju varit det som Dean Smith sa där i halvtid också, just att nu skulle de liksom gå ut och spela en hel halvlek med en man mindre, och att han sa till dem då att jag hade inte velat att någon annan spelare skulle ligga där framme i andra halvlek än Ollie Watkins i den här ligan. Att han menade på att Ollie Watkins verkligen var up for it, så att säga. Så att nej, jag ska verkligen ge mer cred till Dean Smith. Jag tror att jag har helt enkelt förbisett honom på ett sätt som inte är riktigt schysst mot honom, för att Villa ser fantastiska ut, de ligger på en sjunde plats just nu och är verkligen med där poängmässigt. Så att återigen, väldigt intressant match på Stamford Bridge som väntar här under kvällen.
Mm. Alltså det är ju verkligen en remarkabel scenförändring. Alltså om Mings hade fått det röda i ett samma läge förra säsongen som Villa såg ut då har den här matchen slutat 1-25 eller någonting, oavsett vilka som har varit på andra sidan. Nu, att de ändå också, som du sa, att de jobbar tillsammans som ett lag, det bevisas ju på att de ändå faktiskt, även om Crystal Palace naturligtvis ska göra det bättre, att Villa ändå går vidare och gör både 2-3-0 och vinner en sån här match. Otroligt imponerande, måste jag säga. Var inte lika mycket att vara imponerad över i Fulham Southampton. 0-0 på resultattavlan, förutom då Sambo Anguissa, som återigen helt fantastisk. Säger du lite.
Är jag hans agent eller? Det man börjar undra nu, om jag liksom får betalt för att höja honom.
Vi var ju nära här, ska tilläggas, innan vi slog på mikrofonen och hamnade i en diskussion om Sambo Anguissa. Och det jag tänkte säga där då var att, inte för att vara sån, men jag hyllade honom redan när han kom från Villarreal, innan han kom till
och nu kommer det fram,
i England. Nu kommer det fram, det var bra läge att säga det. Det passade nu. Men strålande var han. Southamptons effektivitet inte lika strålande, lyckades inte få hål på det här Fulham. Båda lagen får nöja sig med en poäng. Och Sheffield United mötte Everton hemma, fortsätter att inte ta poäng och inte ta segrar nu i och med den här 0-1-förlusten. Gylfi Sigurdsson avgjorde där i 80:e minuten. Så är faktiskt Sheffield sämst på 45 år i alla de fyra högsta ligorna i England, sett till då, alltså säsongstarter. Det är bara två lag genom historien i de fyra högsta ligorna som gjort lika dåliga starter på säsongen som Sheffield United har gjort. Och då får vi gå ner till League 2, till fjärde divisionen, för att hitta dem. På 70-talet dessutom.
Det ska nämnas också att, ja, det, ja, absolut, men det ska nämnas också att han faktiskt tweakade spelsystemet i den här matchen för första gången. Alltså från det här vanliga 3-5-2 till 3-4-1-2. Vilket ju visar att han trots allt är öppen för att testa någonting annat. Men de fortsätter.
Det var ingen stor förändring.
Nej, det var, nej, men problemet är väl också för att det är många, ja, men problemet är väl också för att det är många supportrar som efterlyser, men fan, går ner och spelar med en fyrbackslinje istället. Problemet är väl att Sheffield United har ju byggt sin trupp utifrån, ja, det spelsystemet. Ja, det, de har inte så många rena yttrar, eller de har ingen i princip. Och så just därför så, ja, men så just därför så funkar det ju inte riktigt att ändra, alltså med särskilt drastiska förändringar, men här gjorde han i alla fall ett försök. Men det är ju återigen det här att, alltså, avsluten sitter ju inte, och han har ju inte, ja, men de är inte riktigt motiverade är de väl, men de har inte tro på det de gör riktigt. Och tänk, man kan ju dra en parallell där med det Chris Wilder sa efter den matchen ihop med vad Lampard sa, att just att Lampard, alltså, sa ju det att, ja, men det har ingenting med taktik att göra, utan la överallt skuld på spelarna. Det gör Wilder också, fast inte på det sättet, utan han
men
är
gör det
här
mysigare.
Ja, det gör han. Inte lika aggressivt, inte lika hårt, utan mer att just nu så är vi inne i ett sånt momentum där ingenting går med oss. Och ja, alltså lite mer på det sättet. Så att Sheffield United, ja, fortsatt tungt, men precis som du säger där med Sigurdsson och Everton, är ju återigen en sån där, alltså, urstark seger för dem. Och återigen så är det Liverpool och Everton i tabelltoppen. Bara det är ju fantastiskt.
Är det nu man ska dra det här publikkopplingen och säga att titta vad publiken gör, nu ligger de etta och tvåa. Ganska svag koppling att dra med tanke på att de bara haft publik i några matcher. Men,
ja, och sen var ju, det var ju inte publik på Sheffield. Alltså,
ännu svagare koppling i sånt fall. Vi släpper den bedrövliga spaningen som egentligen inte var en spaning utan bara konstaterande. Det var det ju såklart inte eftersom det var en bortamatch. Det var ingen publik i Leeds heller på Elland Road där Leeds besegrar Burnley med 1-0. Där det var en situation som man kanske tar med sig främst från den matchen, när då Leeds-målvakten Meslier bestämmer sig för att hoppa upp i en luftduell. Tajmar lite fel, golvar Ben Mee, Burnley gör mål på returen och målet döms bort. Det väckte ju extremt mycket reaktioner, såg jag, på sociala medier från alla möjliga personer där om att hur kan det där dömas bort?
Väckte väl extremt mycket hos Sean Dyche också, som gick fram till Robert Jones efter slutsignalen och försökte prata med honom, men Jones i princip, ja, alltså ignorerade honom. Det tror jag inte man gör. Jag tror inte att det är en bra taktik mot just Sean Dyche, så att säga, att ignorera honom på det sättet. Men han var ju helt fel ute, såklart. Alltså det är ju Melier som, det är ju han som gör fel där, som går upp i ryggen på Ben Mee. Ben Mee har ju ingen aning om att han kommer där. Och det var väl så också att hade inte Jones hunnit blåsa, så hade ju VAR klivit in där och godkänt det målet. Men de kunde ju inte göra det, just eftersom att han blåste. Så att var vi lite diskussioner också kring straff, eller Bamfords straffmål där. Eller Sean Dyche hävdar i alla fall att det absolut inte var straff. Den går ju att diskutera ändå. Men kvitteringsmålet skulle ju absolut godkänns, såklart.
Mm. Tung förlust för Burnley blev det dock istället. Och vidare då till West Ham Brighton, den match vi har kvar som vi inte har nämnt. Brighton gör mål, Frida. Två okay, stycken.
Okej, mål.
Ja, till och med där. Den var ju lite till skänks dock, båda målen.
Det var ju, ja, Declan Rice spelade ju fram upp här där. Det är ju svårt då. Till och med svårt för honom att missa då. Ja, nej, men alltså här går ju David Moyes bort sig helt i första halvlek, får man konstatera. Och det är väl lite så, alltså tyvärr. Alltså, jag vet att det är tungt om man håller på West Ham, men Mark Noble, han måste börja fasas ut. För att det ser inte... Han är inte riktigt... han har inte riktigt där att göra längre. Och han har särskilt inte att göra i en match där. Jag förstår inte varför Moyes, alltså, hade en sån defensiv approach. För att Brighton, absolut, mycket possession. De är väldigt duktiga på att spela sig fram till sista tredjedelen. Men han måste ju ha sett att Brighton också har väldigt stora svagheter. som West Ham i sin tur inte har. Så att jag var jätteförvånad av att det var en sån defensiv approach, men det ändrade han ju på också efter halvtiden där, och satt in Lanzini istället för Noble, och Jarmolenko var det väl också istället för Bowen, så att, och då blev det ju betydligt bättre. Så att ja, alltså Brighton återigen surt för dem att tappa poäng, eftersom att ja, det, vad var det, 82 minuten som kvitteringsmålet kommer, men det saknas lite, det är vissa grejer i Brighton som inte riktigt klickar just nu. Och om jag inte minns helt fel så var det ungefär likadant för ett år sedan, att de har det lite tungt när det kommer in i såna här täta matchperioder. Och plus då ska ju tilläggas också att att Burn spelade istället för, ja, alltså han gick ju in till vänster där, eftersom att Tarik Lamptey var skadad, så att man hade ju det avbräcket också. Men ja, delad poäng för de nog var nöjda med ändå i slutändan.
Med all respekt till vad Mark Noble gjort för West Ham och hur mycket han betyder för den klubben med all, liksom, sin trogenhet och allting, så är det ju ändå en skymf mot fotbollen att du, nu finns ju skadeläge och så vidare, men att du har spelare som Fornals, Lanzini, Antonio, säg vad du vill, och du har Mark Noble som någon sorts tia på pappret. Det håller ju inte. Jag håller helt med dig, Frida, att det kan nog vara läge att kanske plocka undan Mark Noble, även om han har varit en viktig del i West Ham under väldigt många år. Han håller inte riktigt nivån. Vidare då till kommande omgång. Kalle, något särskilt du hittat där som du kommer gotta dig med under närmaste dagarna?
Nej, men det finns ju flera godbitar där, tycker jag. Chelsea Aston Villa har vi redan varit inne på. Everton City. Vi har Brighton mot Arsenal. Det har ju varit ett intressant möte de senaste 12 månaderna.
Mopay. Brighton har ju mot Arsenal.
Har ju faktiskt slagit i Arsenal 2 matcher förra säsongen. Det är intressant hur den nytända Arsenal tar sig an den uppgiften. Jag tror att de har goda chanser att knäppa Graham Potter på näsan den här gången. Så här, det finns massa intressanta matcher.
Ja. Finns några intressanta lyssnarfrågor också som jag tänkte vi skulle ta innan vi stänger butiken. Viktor Forslund frågar: hur många backar behöver VBA spela med för att överleva säsongen? Ja, det känns ju som att ja, det går mot Liverpool, så funkar det med lite marginaler på rätt sida och så vidare också med 10 stycken. Jag tror att nu möter man ju Leeds här i nästa omgång. Kan tänka oss att vi kommer ha en defensiv approach på West Bromwich även i den matchen. Men samtidigt, så om de ska ta poäng nog för att klara sig, då måste de ju börja liksom spela offensiv fotboll ibland också när det krävs. Och det är då det blir intressant att se hur de hanterar det. För truppen i sig är ju svag fortfarande. Så att, vad säger vi? Kommer vi få se fler sådana här defensiva murar från Sam Allardyce, tror ni?
Jag tror inte vi får se någon sån extrem defensiv som det vi fick se nu på Anfield, utan de hade sån enorm respekt för Liverpool och kände att det här är det bästa sättet bara att överleva så länge som möjligt i matchen. Jag tror inte vi får se det i någon mer match, det är jag rätt säker på, för att det är inget annat lag som han har så mycket respekt för, och han behöver inte ha det heller. Han borde inte haft så mycket respekt för Liverpool heller faktiskt, det var lite väl, och det var lite extremt.
Han är fortfarande en geni dock. Det kan man inte ta ifrån.
Ja, du säger det.
1-1 borta mot Liverpool då, och efter att ha vaskat första halvlek, så då, det tycker jag nästan geniskap faktiskt. Även om det var fruktansvärt att titta på stundtals och kanske inte så bra för fotbollen i allmänhet, så var det ändå genialiskt. Reptilfanatikern frågar: är det inte dags snart för ett ägarbyte i West Ham? Hört att många ogillar ägarna. Liten frågetecken i parentes också. Och han föreslår även en potentiell ny ägare, Steve Harris, basisten i Iron Maiden, som är ett stort West Ham-fan. Jag säger väl absolut ja till ett Iron Maiden-ägt West Ham. De har ju redan kört så här collaborations med egna så här Iron Maiden-matchtröjor, där Sabaleta fick stå med en gitarr och grejer på reklamgrejerna. Intressant. Men vad säger vi annars om West Hams styre? Alltså, som sagt, det ser ju inte helt... Alltså, man är ju van vid att såga West Ham och att de inte har några framtidsutsikter och så vidare. Och nu med David Moyes är det ju extra enkelt att sitta här utanför och skratta lite gott. Vad säger vi om West Hams situation?
Nej, men att det är såklart har blivit bättre än vad de hade kunnat föreställa sig här under hösten i och med att resultaten ändå har gått med dem. Så att den här debatten från i somras och det här med att Mark Noble anklagade dem för att inte alltså bygga långsiktigt och genom då att släppa Diangana bland annat. Det har ju lite kommit på... det är ju ingenting man pratar om längre egentligen, utan nu har det gått så bra för West Ham, de ligger ändå så pass högt upp i tabellen att den har försvunnit lite grann, den diskussionen. Men ja, det är väl klart, alltså, det här har ju snackats om i hur många år som helst, och just det här att det har funnits en känsla av att professionaliteten har saknats kring West Ham, att de har försökt att bygga upp någonting men att de inte riktigt har haft alla verktyg för det, och inte minst då också att de har bytt tränare ganska frekvent. Men så att diskussionen har ju inte varit på tapeten på ganska länge nu, men det skulle inte förvåna mig om det alltså snart dyker upp någonting annat att prata om. Skulle resultaten börja gå mot dem till exempel, så kommer det säkert dyka upp någonting, för att alltså Sylvain och Goldstein och allting vad de heter, de är inte de mest populära figurerna, om man säger så, i supporterbas och så vidare.
Mm. Urban Westerberg frågar, ni var väldigt skeptiska till Carlo, var vi? Kanske vi var. Vad är det han har lyckats med hittills som ni inte förväntar er? Och då syftar han väl sannolikt på Carletto och Carlo Ancelotti. Alltså, det han har lyckats med till att börja med var att de faktiskt byggde ihop ett ganska bra lag när han och Brands samarbetade och gjorde en väldigt fin transfersommar. Han har lyckats att... ja, även om man inte har haft samma stjärnpower som man har haft i många av andra sina klubbar, så har han fått ett lag att, laget att helt enkelt fungera över förväntan. Eller är något annat ni har sett i Carlo Ancelotti, så är det någon gärning som har överraskat er?
Ja, men han är ju skicklig på att skapa ett lugn och en harmoni. Det är den enda gången han inte riktigt har lyckats med det, det är väl i Bayern. Men annars har han ju alltid varit otroligt skicklig på det. Tycker att han har hittat rätt roller för många av spelarna, och det är ju nyckeln så. Jag tycker att Brandt ska ju ha väldigt mycket credit för att svärningarna har ju varit väldigt, väldigt lyckade, många av dem. Och det ska väl också sättas på Ancelottis konto att spelare som har varit där i flera år och inte kanske övertygat massor som Michael Keane nu ser väldigt stabila ut. Så att jag tror att han med sin italienska liksom taktiska kompetens, sitt ledarskap har varit väldigt liksom betydelsefull för Everton på flera olika sätt. Jag tror att han är rätt, han har liksom den auktoriteten och auran för att liksom vara den största stjärnan i den där klubben, betydligt större än spelarna som de har. Så att jag tror att han får in alla i ledet ganska enkelt.
Han är ju trots allt, han har ju den här auktoriteten och CV:t att han är ju typ av tränare som kommer undan med att inte veta vem Luke Garbutt är på en presskonferens. Jag såg att det klippet dök upp igen nyligen. Otroligt roligt om ni inte har sett det. När han inte vet vem han spelar som han har haft, som Everton har haft i klubben länge ens är. Vi avslutade ju matchgenomgången med Brightons tillställning, och vi avslutar också programmet, tänker jag, med en Brighton-fråga. Daniel Wikström, jag tänker inte fråga om Brighton, eller jo. Hur kan man vara så långa men inte kunna nicka bort en boll? Och han syftar ju då på, ja, på det sista målet.
Ja. Ja, de är ju svaga på fasta situationer, och det borde de verkligen inte vara.
Nej.
Så det är ju någonting som Potter behöver fundera kring. För det vet jag att han hade problem med även i Swansea. Just defensiva fasta situationer. Mm. Man kan ju inte göra så mycket om man har ett kort lag. Alltså om du är Barcelona... när de var som bäst så kommer du automatiskt ha svårt på defensiva fasta. Men är man Brighton och har Lewis Dunk och man har Dan Burn och man har liksom några långstånkar till, då ska man vara bättre.
Ja. Man hör ju på namnen att de borde vara bra på fasta, om vi säger så. Känns det ju som i alla fall. Nu ska vi bara ladda för mer fotboll. Drar vi igång här nu om inte allt för många timmar med mer Premier League-fotboll. Crystal Palace, Leicester först ut, och sen... Frida, du ska väl bege dig till Stamford Bridge, va?
Ja, jag måste förbereda mig. Nej, okej. Okay, det är ju jättetidig morgon här. Eller jättetidig, men jag har några timmar på mig.
Så stor tidsskillnad är det inte.
Nej, jag har några timmar på mig innan jag ska dra dit.
Det påminner mig om när jag en gång på jobbet skyllade. Jag var trött, skyllade på jetlag efter att ha varit i Finland innan. Det var Det kan man också göra. Nej, med det sagt så laddar vi för mer fotboll. Tack Frida, tack Kalle, tack alla lyssnare. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej då.